Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och
Micke Sprites.
Vi är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag har vi med oss en gäst som kanske inte behöver presenteras, men vi kommer att göra det ändå. Paolo Roberto, välkommen.
Tack så mycket.
Som de som inte vet, Paolo Roberto är en tidigare professionell boxare och välkänd tv-profil. Är också multientreprenör och författare med fokus på italiensk mat. Han är en färgstark personlighet med en karriär som sträcker sig från film, idrott, mat och media. Välkommen!
Tack så mycket.
Tack.
Skönt att ha dig här. Fast nu är det jag som håller i tråden.
Ja, men Micke har hört gäst i min podd, så att, det ska bli spännande att bli intervjuad av honom.
Ja.
Han har börjat med att säga att jag är fin i håret. Och vi har känt varandra så länge. Så att jag bara, vad menar du med det? Han bara, nej, men menar det? Vad vill du?
Bråkar.
Vill du låna pengar eller tjafsar du bara?
Man känner som man känner någon tillräckligt länge.
Bråkar inte vara trevlig eller?
Nej men han kommer med en komplimang var 20:e år.
Jaha,
ungefär.
Jaha, nu fattar jag.
Då, för annars är det bara skit i något om att det är flint eller att det är kort.
Det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt.
Nej, men vi har känt varandra länge. Jag satt och tänkte när jag åkte hit idag. Fan, hur länge har vi känt varandra? Som jag kommer ihåg så kom du fram en gång till mig i Kungsan. Och sa att du hade fått en smäll av någon vakt på huset på Djurgården. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg slagsmålet på huset på Djurgården, men jag kommer inte ihåg att jag haft att prata med dig om det.
Du ville givetvis ha hjälp. Du var rädd. Du grät. Nej, men han kom fram. Jag kommer inte ihåg. Men du var inte gammal. Du kanske var 15-16 år. Någonting sånt där. Och jag var 20 kanske. Mm. 19-20. Jag är lite äldre än dig.
Ja,
nej, men vi har känt varandra länge. Vi har bott ihop. Vi har tränat ihop. Vi har haft verksamheter ihop.
Ja.
Vi har gjort mycket grejer ihop.
Nej, men också en av de här riktiga vännerna. Som man, hur det än går i livet. Så vet man har en vän där alltid. Liksom. Ibland när det går mot den i livet, och ibland är det rätt bra, för det rensar ut de här vännerna som bara, du vet, man har massvis med framgång. Så får man mycket vänner, de här ryggdunkarna som vill hänga kring dig, när vänskapen bara har fördelar. När vänskapen kan ha nackdelar, då ser man vilka som är de riktiga kompisarna, och de är inte så många.
Men det är precis som du säger, det är inte många som står kvar oavsett vad som händer i livet.
Alla vill vara med när det är champagne på bordet.
Självklart.
Då är alla där.
Ja.
Och då är man bästis. Vi gjorde ju en film ihop också, jag och Paolo, där jag spöade honom. Förlåt.
Det är alltid du som spöar.
Och ni som vet hur filmen funkar, det är inte alltid sanning.
Ja, exakt. Fake.
Nej, men hur som helst, där också, där fick jag känna på det där. Och helt plötsligt att folk kom, tjena, åh vad kul, det är så kul att det går så bra för dig. Och så skulle man vara bästis och man blev bjuden på lunch. Och sen helt plötsligt så bara dog telefonen, så tänkte man, vad fan hände? Vad tog alla vänner vägen?
Nej, men jag har ju varit känd så länge, jag gjorde min första film 1987. Och sen så, det var ju det, man gjorde den här Stockholmsnatt som var sånt här. Enorm succé.
Det var något
sjukt då. Alltså jag fick, alltså du vet, så ungdomsidolen är helt sinnessjukt. Alltså jag fick alltså varje månad fick jag en svart plastkasse, alltså sopsäck med beundrarpost. Det var helt sjukt då. Och då var man ju så här, wow, du vet, man är på TV och allting, men sen så blev ju den där efter några år så här, kungen i Kungsan. Och sen så blev man liksom, men alltså, den fortsatte inte min så här karriär liksom, utan den jag började tävla kampsport och fick jobb på liksom Café Opera, som var liksom nummer ett på liksom uteställen då, och det var rätt spännande hur det var, från folk dunkade den i ryggen, och sen så liksom något år senare så var man grindvankt till etablissemanget, och helt plötsligt så tittade de inte dig i ögonen, du höll upp dörren, hej, du vet, så här. Och det är rätt spännande den resan. Och har man gjort den några gånger, det upp och ner, vilket jag har gjort, så märker man att, du vet, man ska vara trevlig mot dem man möter på vägen, klart, upp. Ja. För det är samma människor du möter på vägen
fan,
ner.
Jag får gåshud när du säger det. För det sa du till mig, när vi skulle spela in Millennium, så sa du, för jag sa, men tänk om det blir världens jävla smash hit, vilket det blev. Det var ju hundratals miljoner människor som såg
den. Den gick på tv hela, eller på film i hela världen. TV.
Jag blev igenkänd när jag var i New York med min dotter. Men hur som helst, då sa du till mig att det man ska tänka på är att man möter samma människor på vägen upp som på vägen ner.
Exakt.
Och det där, jag tänkte på det. Jag har tänkt på det många gånger när de här berg-dalbanorna har varit. För att det var ju samma för mig. Sen helt plötsligt så skulle man göra någon annan produktion som var stor. Och då kom alla tillbaka. Och jag tänkte, men vad fan, vad hände med dig när jag satt i skiten?
Mm.
Och jag fick mitt prov när jag bodde i Kalifornien. Nu handlar det om Paolo, men det var den grejen som jag märkte då. När jag kraschade och hade 0 kronor. Så dök det upp folk som jag liksom, va? Hon eller han?
Ja.
Och hjälpte mig ur den där skiten. Så jag kom tillbaka till Sverige.
Ja, det är nog helt sjukt. Ibland när det går så här, så dyker det upp folk man känner så här, när det verkligen är så här, man är på botten. Så bara dyker upp någon snubbe som man känner rätt bra, som man tycker om så här. Men så visar sig så här, de som är beredda att, så här, för att de är vänner, offra något både ekonomiskt och prestigemässigt liksom.
Ja, det är, men speciellt nu när det är sociala medier och allting ska visas upp, så är det jävligt viktigt att stå upp för varann.
Mm.
För att det känns som att vi nu håller på som katter kring het gröt. Mm. Det här Paolo inte råkar ut för. Det här Paolo ställde till, vad var det för år? Jag kommer inte ens ihåg.
4 år sedan tror jag.
Ja, någonting.
Vad handlar förresten? Mm.
Paolo blev stoppad i en razzia.
Mm.
Okej, okay. Berätta.
Och hade varit köpt sex.
Okej.
Okay. Av en kvinna. Och det var ju flera som åkte dit. Men Paolo var den som fick... Ja. Och han har alltid varit en uppkäftig babbe som ifrågasätter saker och ting och kanske inte springer allas ärenden liksom. Och han fick betala dyrt. Och jag kommer ihåg när jag fick, det här är så sjukt, för att 2 dagar innan, om det ens var 2 dagar innan, så pratade vi i telefon. Och så sa jag till Paolo, hur är läget? Det är bra. Vet du, det var länge sedan jag kände mig så här lycklig. Det var som han var glad och mådde bra och jag kände fan vad skönt. Och så pratade vi bla 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 och sen var det klart och så var det inget mer, gick ett par dagar. Och så kom den här grejen då när du var i TV tror jag det var.
Ja, det var TV4.
TV4.
Mm.
Och jag såg det och tänkte, vad fan är det här? Nej, det var inte det. Det har hänt någonting, sa du. Och jag ringde till dig och sa, vad fan är det som har hänt? För det var världens kalabalik och världens prat. Va?
Okay.
Och sen fick jag reda på vad det var. Så sa jag, men skit i det där. Stick därifrån och kom hit istället. Du kan bo med mig. Men ja, valet blev ju att du var kvar i Sverige.
Men förresten, varför blev det en stor grej i Sverige?
Skämtar du?
Det var löpsedlar i ett år typ.
Wow. Mm. Samtidigt vi vet det jättemånga.
Bodde inte du i Sverige då?
Nej, jag tror inte det.
Nej
jag bodde utomlands då.
Det var sjukt.
Jag hade ju 13 bolag, 200 anställda, omsatte väl nästan 150 miljoner.
Vad hände med allt?
Blev om allt.
Shit. Samtidigt vi vet att det finns en hel del svenskar som åker utomlands, bland annat till Thailand och bara här i närheten Tyskland.
Man kan aldrig liksom försvara gärningen.
Nej.
Men påföljden måste stå i paritet till brottet.
Exakt.
Det kan inte vara att det blir en pöbelmentalitet. Fan, ta tillbaka skamstocken och sätt fast honom på Stora torget i stan och få folk få pissa på honom.
Mm.
Men det är rätt intressant med den här den aggressiviteten liksom, att folk så här alltså det var artiklar och folk gick ut och skrev grejer och var, det sociala blir så otroligt stark liksom. Den här moralismen som finns i det. Douglas Murray har skrivit rätt bra om det i en av sina böcker. Hans, i den här nya medievärlden där alla ska framställa sig som goda människor och sånt. Mm. Och alltid när man är helt ofelbar och man är alltid ute jävligt hårt och dömer folk. Liksom,
direkt.
Ja. Direkt. Så blir man också inmålad liksom, i en hörna som gör att så här, man kommer aldrig själv bli förlåten eftersom man har satt sig på så höga hästar. Nej. Vilket gör att samhällsdebatten blir så otroligt aggressiv och icke-förlåtande. Vilket är en sån här, ett fundament för det västerländska samhället. Fundamentet är du zonat för dina brott. Sen är du välkommen tillbaka och liksom kämpa och fortsätta. Mm. Liksom det går inte att ha en sekundär domstol som det blev liksom för mig. Så att det har varit en tuff resa.
Men vad skulle det ha blivit om samma misstag, om vi skulle kalla det misstag, har han till dig i Italien till exempel?
Vet du, säg inte att det är ett misstag, för då kommer folk att haka upp sig. Det är inget misstag, det var ett fel, han gjorde ett fel. Ja. Och det var inte att han snubblade in och landade på henne, utan det var ett fel. Men prylen är att straffet måste stå i paritet. Det kan inte vara att man ska trycka ner en kille ner i skiten, ta av honom bolag och allting som han under år har offrat liv, familj, allting för att bygga upp. Det är inte okej. Okay. Då har det gått för långt. Va?
Självklart, absolut.
Så hela den pöbelmentaliteten som dök upp då, hur bekanta eller vänner till oss gick ut och försökte att vinna mark på sociala medier. Jag förstår inte hur man kan göra så, bla bla bla. Sen om vi är ute på restaurang och möter någon av de här, hej, tjena, är det grabbarna som kommer?
Dubbel moral.
Människor som inte har något eget. Mm. De tror att genom att försöka blåsa ut någon annans ljus så tror de att deras kommer lysa skarpare.
Exakt.
Men det är inte så. Utan så här, i slutändan, alltså det är klart att det är jobbigt, men så här, grejen är så här, gör man rätt saker, till slut så kommer folk, man vinner. Mm. Så är det.
Men hur har du kommit över det? Sitter kvar förfarande?
Det är klart att det är rätt svårt med en del grejer. Man lägger upp grejer och försöker liksom jobba nya för. Det är alltid konstant någon som försöker motarbeta. Men det spelar ingen roll. För att i slutändan säger jag, öppna nya företag.
Kör på.
Jag har en webbshop som ni gärna får gå in och shoppa på. Robertos.shop som gör... Ja, men vi gör nästan miljonvinster.
Vad säljer du för något?
Vi säljer olivolja. Jag blev ju av med allt utom en sak.
Din själ skulle jag säga.
Två saker. Rätt bra. Alltså, vad de inte kan ta ifrån dig, det är fighting spirit. Mm. Vad de inte kan ta ifrån dig, det är det du har lärt dig när du har byggt alla de här företagen.
Dignitet.
Ja, dignitet, ryggrad, du vet, kämparvilja. Också förståelse för hur man gör affärer. Men rent fysiskt vad de inte kunde ta ifrån mig, det är att jag äger rätt mycket mark i Italien.
Super.
Som jag har investerat. Jag har ärvt mark och sen har jag investerat. Det är en sån här, jag har alltid så här, i min kultur är det så här, den som har lite olivträd kommer aldrig svälta.
Exakt, och det som ni vet själva, starkaste trä i världen, det är olivträd.
Ja, men jag äger rätt mycket mark och vi gör en olivolja av absolut världsklass. Och grejen var att när de tog ifrån mig allt så hade jag dem kvar. Och där började min affär.
En symbolisk grej.
Men vad säljer ni för något då? Olivolja?
Olivolja. Nu har vi en webbutik som säljer allt. Vi säljer italienska produkter av högsta kvalitet. Så olivoljan, folk säger att de gör en bra olivolja. Det där är... Alltså, du vet, när Livsmedelsverket testade de 21 vanligaste oljorna i svenska butiker, var 17 inte extra virgin, de höll lägre kvalitet. 3 var till och med inte värdig som människoföda, det var så här bomolja där man har i lampor på riktigt. Så vi till skillnad från alla andra så visar vi våra labbresultat. Sådär.
Och, det är tydligt så att bra kvalitet.
En extra virgin olja, man mäter kvalitet i surhetsgrad under 0,8 är den extra virgin. Ju lägre desto bättre. Vår är 0,12 i år.
Det är ganska högt.
Det vill säga att det
lågt.
Lågt. Jag kan inte mycket om oliver. Jag kan bara dricka och äta.
Nej, men, så att, okay. Men det var ju början till min affärsverksamhet. Så nu kommer väl öppna kanske 2 restauranger i år. Bra. I tanken. Jag hade ju,
var till Sverige menar du?
Ja.
Var exakt?
Vi håller på med
om du vill.
Vi håller på med vi håller på i City och sen så håller vi på att förhandla med 2 andra också.
Och det är italiensk mat som gäller. Ja, ja.
Till allvaret.
Plata är svårt. jag har boxat.
Nej, men på Paulus när jag varit, jag och några kompisar eller om man har turen att träffa någon tjej någon gång som vill följa med, så går jag till Paulus och ska käka och helt plötsligt så säger Paulus att det går inget bra på vardagarna, för att då hade det hänt ytterligare en grej, att något geni hade skrivit en lång eller en det var väl på löpet också.
Det var helt sjukt. Jag drev en restaurang i Sumpan.
I Sumpan, ja, exakt.
Jag jobbade med, jag hade den på Söder som jag drev. Och så flyttade vi till Sumpan, hjälpte till att driva upp den för att få sälja den.
Få igång den.
Vi ökade omsättningen med 800%.
Wow.
Sen är de löpsedlarna igen. Våldtäkt på Paolo Robertos restaurang.
Den där har du hört faktiskt. Ja. Du om jag har förstått, det är inget att göra med restaurangen alls.
En kille som jobbade på restaurangen är misstänkt, han är inte dömd. Mm. Bara det att det sker 5 på morgonen, 2 kilometer från restaurangen.
De kopplade det till dig.
Alltså Expressen, det är på TV4, Tilde de Paula, min gamla kollega sitter och läser det här. Det är som min advokat gjorde, han gjorde en sak. Som varenda journalist, han ringde till polisstationen och bara fråga. Men det har inte hänt där. Han bara, vänta, jag ska kolla. Så han bara ringde, du förstår blodtörsten bland svenska journalister.
Bara vill hoppa på sig.
Man skiter fullständigt i fakta. Man skiter fullständigt att man påverkar människors liv. Och det stämde ju att jag hade köpt sex. Det är klart att jag ska få skit för det. Mm. Sen står ju inte det i proportion att man håller på fortfarande 4 år senare med det här.
Sabotera.
Men det som händer nu, det här är ju ett journalistiskt haveri. Mm. Och det, jag menar, du har... Alltså, alla tidningar, det var inte bara, det var 5-6 stora tidningar, det var TV4 och läste upp det.
Var vi någonstans här?
Våldtäkten på restaurangen.
Ja, just det. Ja, ja. Jo, men det blev ju, det var ju så jag läste det, att jag såg ju bara i tidningarna att det hade varit våldtäkt på Paolo Bertos restaurang. Och jag ringer Paolo på en gång och han säger, jag har ingenting med det här att göra, det har ingenting med restaurangen att göra. Sen pratar vi ett par veckor, en månad senare, och då sa han att folk har inte kommit hit på vardagarna.
Det återhämtade, det tog lite stryk i helgerna, gick jättebra. Sen webbshoppen mådde ju bra, folk blev ju förbannade när de läste det där. Men det återhämtades, så det var ju några veckor, men det tar ju stryk en restaurang. Alltså du vet, det är höga hyror och sånt där, du pallar inte att det är lugnt.
Självklart, men vi får in pengarna.
Precis. Så att, men vi sålde iväg den där restaurangen. Jag ägde inte den, utan jag hjälpte till att jobba upp den, men hade provision mot att sälja den, för det var hela målet. För att vi ska öppna en restaurang i City, City nu i april.
Okay.
Så att vi så att det var ju målet. Men det var...
Vet du vad min pappa sa tidigt när jag växte upp? Jag var ju också stökig, men jag var stökig. Och så sa han, vet du, det bästa är att vara rättfärdig. Alltså gör det som är rätt. Då slipper man backa, man slipper be om ursäkt. Man kan bekosta sig ett dåligt minne om man inte ljuger. Man ska göra rätt för sig och göra det som är rätt. Mm. Och det är jag har en känsla av att Paolo har gjort. Han har jobbat upp, fått ett bra fundament att stå på med restauranger och så vidare och så vidare. Så kommer de och fuckar upp allting, tar bort rubb som stubb, börjar om igen, jobbas upp igen. Då försöks det igen. Ytterligare en gång så kommer de Och det finns liksom ingen konsekvens för dem mer än att de rycker på axlarna och säger förlåt, fan vad jobbigt, vad tråkigt för dig.
Men när du säger dem, vilka är de?
Det är journalistkåren. Och det som är fascinerande, det är bara att förstå då vad jag betyder tydligen för de här.
Alltså du är viktig för dem.
Nej, men tydligen. Ja. Nej, jag är inte viktig, utan jag säljer ju tidningar. Annars skulle de inte...
Ditt namn.
Därför håller de ju på med den här löps. Det handlar ju bara om pengar. Det handlar noll om journalistik och sånt. Okay. Utan de vill tjäna pengar. Och hur blodtörstiga de är. Det är ju intressant det här. När man inte gör grundkollen. När man inte gör det grundläggande journalistiska. Nummer ett fråga som journalist är ju, är det här sanning?
Exakt.
Man är så blod... Ja!
Då kör de.
Nu kör vi, du vet. Utan att liksom dubbelkolla någonting.
Men är det någon speciell människa? För du sa i början, det är en grupp. Du vet vilka som vill åt dig eller tjäna pengar på dig, skulle jag kunna säga.
Ja, men jag,
indirekt.
Jag har ju alltid så här haft en... Alltså från jag gjorde den här filmen Stockholmsnatt 1987 har jag alltid liksom journalistkåren alltid, jag har ju varit rätt speciell, jag har alltid tyckt och sagt vad jag tycker, jag har aldrig varit en del av etablissemanget, och det har ju varit jättebra för mig sen när det var skandal,
ja.
Utan jag har alltid umgåtts med mina vanliga kompisar, som Micke och riktiga kompisar liksom. Så att jag har inte haft massa kändisvänner, och jag tror att jag har varit i debatter med alla, jag har varit en motståndare mot feminismen väldigt länge, som jag tycker, jag är för jämställdhet men mot feminism, och folk kan bli så,
det alltså, gillar de inte.
Nej, men det ibland, han är antifeminist, det låter som han är Adolf Hitler.
Ja, men som du aktivt jobbar emot dem.
Ja, jag är för jämställdhet, men jag är för att folk den bästa mannen eller kvinnan ska vara på posten. Mm. Och det där börjar ju äntligen folk se att det har varit ett problem med det här.
Med
kvoteringar och allt sånt. Va?
Frågar de i Kalifornien nu?
Just det.
Ja.
När det brinner och de inte har något vatten i reservoarerna. Det finns ingenting.
Ingen som har tänkt.
Nej, de har dragit in 20 miljoner dollar.
Wow.
Vad ska man säga? Ja. Och det är inte för att det är kvinnor som är på posten, utan det är odugliga människor som har blivit inkvoterade. Det är därför. Mm. Det är katastrof.
Sjukt att det är så.
Och det där har blivit, när det där hände med Paolo, det var ju direkt efter MeToo. Så att det var ju högaktuellt.
Förresten, vad hände med MeToo?
MeToo, jag la ut en så här, när jag la ut att jag tror jag avstängd på Facebook, jag har varit nedstängd och jag har varit massa meld. Jag la ut efter tag och så la ut Too Soon. Så jag la ut en bild på R2 MeToo, du vet, roboten.
Ja.
Ja. Ja, men det fick man inte skoja om. Det då var man fascist. Ja.
Men vad hände med den här MeToo? Jag hör inte mer om dem.
Nej, det hände ingenting. Det blir som en modevåg. Och att vara den modevågen, det var ju du.
Ja, men det är som de jagade i han, chefen för Stadsteatern, som jag nu inte kommer ihåg. Han tog ju livet av sig.
Ja. Det var en polischef också som tog livet av sig.
Ja, tog livet av sig, yes. Ja. Absolut.
Så att de där, alltså... Det är klart att det här MeToo började nog väldigt bra. Liksom, att
det är jättebra.
Folk, och sen, men sen så skulle ju alla de här plocka poäng. Så var MeToo, men så här, det var det helt galet till slut. Det var liksom riksdagskvinnor som någon hade lagt liksom handen på deras lår lite olämpligt. Då blir man lite så här, men så här, det är inte samma sak. Utan så här, om du som riksdagsledamot inte kan säga till så att ta bort din fucking jävla hand.
Mm.
Då ska du inte sitta i riksdagen.
Ja. Absolut.
Nej, det är lustigt. Men som sagt, nu har vi tagit oss igenom den där grejen. Som jag upplever Paolo, det är en gammal kompis till mig. Eller nuvarande kompis, men sedan gammalt. Det är mycket annat som har hänt i hans liv än den här grejen. Det har också kommit i skymundan. Förstår du? Det är en enorm kreativitet och ett enormt fighter-sinne när man tar sig igenom. Alltså, jag tror 99,9% av alla människor skulle krascha om det här hände.
Det är precis vad jag skulle komma till. De flesta skulle ha gått in i väggen och sjukhus och massa knark, massa mediciner och så.
Ja. Men som jag upplever det så gick du igenom väggen.
Ja, men det är ju sådär. Alltså, grejen är så man har ju varit med lite, rätt länge. Liksom. Man blev, man, så här, jag hade ju jävla massa problem när jag var tonåring. Liksom, och så här, knivhuggen 3 gånger. Alltså, du vet, man jobbade i dörren, man blev nedslagen, du vet. Man har boxat om VM-titlar i boxning, blivit knockad, var på löpsedlarna. Så här, grejen är att man har gjort den berg- och dalbanan ett par gånger.
Okay.
Och så varje gång du reser det, varje gång du blir nedslagen, varje gång du reser det, så blir du lite starkare.
Starkare.
Blir nedslagen, du reser igen, du blir lite starkare.
Det är smart.
Och sen så till slut så inser du så här. Så här, ni kan göra vad ni vill. Kassa mig till vargarna. Jag kommer tillbaka som ledare för flocken. Det ska ni ha jävligt klart för.
Mycket fin och bra inställning faktiskt.
Ja, men det alltså folk, alltså har man gjort fel, be om ursäkt, vilket jag gjorde, som alla varit jättearga för att erkänna. Ni ska aldrig ha varit med på TV4 och bett om ursäkt. Jo, men det var jag. Jag bad om ursäkt. Jag böjde huvudet. Jag sa mer kolpa, mer maximum kolpa. Och sen gick jag vidare.
That's it.
Och det är så här, du vet, grejen är så här, folk, alla håller på att titta på, jag har hänt det här och jag blev orättvist behandlad och allt sånt där. Så här, sluta vända dem. Du vet, du ska ha en större framruta, en backspegel i perspektivet på ditt liv. Det är klart att man ska ha erfarenheter, men du ska ha en backspegel.
Självklart.
Där du ser vad du gjorde fel. Mm. Men du måste vara framåt, annars du vet så här, du vet, sluta läsa om samma kapitel om dig själv. Du måste börja om. Det blir en jävligt tråkig bok om du läser om det. Utan du vänd dig framåt, det är dit du ska.
Det är intressant att han använder, eller Paul använder, det här bakspegel och framspegel. Jag vet inte om människor har tänkt någon gång varför bakspegel eller
backspegel.
Backspegel är liten som man ser bak. Uh-huh. Och framspegel är stort. Uh-huh. Det betyder titta framåt. Stå kvar, kämpa och se vad som kommer. Så,
fast där också, det är lätt att det också går överstyr. Att man kämpar sig in i helvete och då blir det istället... Alltså... man bara kör på och ska vara god i alla lägen. Då tappar man också sin personlighet. Mm. Förstår du? Det är också en grej som är mitt i det här. Hur många skulle kunna fortsätta att stå upp efter en sån här grej? Det är inte många som gör.
Nej. Men hur, varifrån fick du den här styrkan? Ibland när jag pratar med folk eller jag analyserar lite som psykoanalys. Då går man tillbaka till barndomen. Och särskilt då frågar man efter pappan. Mm. Vad hade du för relation till din pappa? Fick du någon som det här så du kan stå kvar för alla problem man möter?
Jag tror att både pappa och mamma, så här, jag tror att detta arbetskraftsinvandrarinställningen till, liksom, så här, till livet.
Mm.
Så de kom till Sverige. Sverige var fantastiskt.
Håller när de med?
Kom. Du vet, pappa kom en lördag, började jobba måndag. Du vet, de kunde göra pengar. Det var så här, Sverige var, jobbade man hårt. Mm. Du vet, han gick, du vet, i Syditalien liksom, du vet, han gick till villa, du vet, Volvo sak, eller liksom. Fiat i och för sig.
På den tiden.
Men han är förlåten.
Men jag tror att hela den inställningen är så här, det var liksom man kunde inte gnälla om man hade fått stryk av någon liksom nere på gården. Man har varit i slagsmål och kom upp och grät och så sina kompisar fick stryk så här av Magnus liksom. Och då tittar farsan på, han var mycket större. Då sa farsan bara så här, han bara, varför slogs du med honom? Han var större, spring. Det fanns ingen sån, det fanns liksom ingen ursäkt.
Nej.
Gör rätt för det liksom.
Exakt.
Men det, vet du, där också, jag tycker som det har blivit en röd tråd genom våra poddar.
Mm.
Pappans närvaro, pappans självklart. Betydelse.
Ja,
men du var ju stökig också som liten.
Ja.
Men du hade en närvarande pappa.
Ja, men jag tror att det där, även fast det går åt helvete, så hade man liksom så här, man hade en plattform att kliva tillbaka på.
Mm.
Sådär. Man hade föräldrar som man visste älskade den. Liksom. Kanske inte var perfekta, men de jobbade för mycket och allt sånt där. Men såhär, de var ju beredda att offra något för det. Liksom. Så att det är ju något jag verkligen har försökt ta med mig till liksom, såhär, uppfostran. Det som var bra i min uppfostran, vilket jag tyckte mycket var, har jag försökt ta liksom, med i uppfostran av mina barn. Och det är speciellt att uppfostra en son som pappa. Jag tror att man har en enormt viktig roll som pappa.
Men hur skulle du beskriva kort din barndom och uppväxt i Stockholm?
Barndomen var väldigt, men jag hade ju en rätt speciell, så här, alltså den var ju så mångkulturell. Så här, vi var ju rätt, vi bodde bredvid familjen Gisler då, som var schweizare och tokkatoliker. Så att det var rätt mycket gå i kyrkan så där. Och på den tiden var det ju så här, du vet, alla invandrare liksom var ju från Chile och så här, de var ju katoliker i Spanien och Italien. Då alla stökiga jävlar vart ju skickade till kyrkan, du vet, med stränga nunnor och präster och så där. Så att jag var rätt mycket i kyrkan och sen så att jag tävlade ju jättemycket, idrottare liksom. Det var ju min.
Men sen då nämnde i början eller i mitten att du hamnade ibland i trubbel eller problem eller du blev knivhuggad. Hur var det på den tiden då?
Ja, men så här, det, alltså, grejen med det där, det är så här, du vet, de här små grejerna, de här, du vet, sliding doors, vad händer? Jag hamnade i ett bråk när jag gick i sjuan med någon kille som gick i nian, en skinhead som var,
du vet.
Och jag tränade ju redan, jag tävlade i judo då.
På den tiden?
Ja, men jag var duktig, jag var brunbäll. Det var det.
Då inte blev han knockad.
Ja, jag kastade honom sådär och sen så kom, lärarna kommer. Och då släppte jag upp honom. Och då slog han mig bakifrån på örat.
Okay.
Så jag kommer ihåg, jag satt där på jag tror det var mattelektion. Jag kommer exakt ihåg liksom vilken det var i min skola, vilken. Och sen visste jag att de hade jumpa niorna. Så jag kände mitt öra svullna. Så jag gick ner, du vet, i omklädningsrummet och sen så spöade jag på honom. Du vet.
Okay.
Du vet, jag har alltid varit så här.
Trubbelkille?
Nej, jag var inte trubbel. Han hade gjort fel mot mig. Liksom.
Okay.
Och sen var ju jag kung. Liksom. Jag var ju han lillkillen som kunde slåss. Jag fick ju börja hänga med de här niorna. Liksom.
Blev du accepterad?
Ja, du vet. Och helt plötsligt var ju allt man drömde om som ung kille. Jag var ju en rätt töntig kille. Jag, menar, så här, jag älskade historia. Jag hade gummistövlar på mig. Du vet. Jag gillade att gå i skogen. Jag kommer upp i sjuan i gummistövlar. Gick, var korgås. Hjälpte prästen på söndagarna. Du vet. Och scout. Mm, du förstår. Men och helt plötsligt så fick jag hänga med de äldre killarna och då liksom det hamnade i bråk och det är lite som så blev det värre och värre, började åka in till city, träffade liksom eliten av tonårsligister och till slut så var man ju liksom, Stockholmspolisen klassade mig som liksom en av de tre farligaste ungdomarna under 18 år i Sverige.
Wow.
Men det är också en grej där, även om pappa var närvarande och fanns där i familjen, så var det också det här behovet av bekräftelse som är genomgående för alla som tar en liten sväng ut i periferin och inte håller sig till de lagar och förordningar som finns, så är det alltid den här jakten på bekräftelse, och det är inte alltid då uppenbarligen baserat på att det är runt pappa. Det kan ju vara vad som helst. Men
ja, men det pappa tog i mig till slut och ställde mig ett ultimatum, så att jag kommer skicka dig till Italien. Till fastrarna. Och samtidigt som det där så vart jag vart kallad på polisförhör. Och en grej som jag faktiskt inte hade gjort. Och sen så när förhöret var klart, och den här, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han hette, den här polismannen, men han räddade antagligen mitt liv. Så när jag skulle resa mig och gå så drog han ut en låda, tog upp en bild, sköt den över bordet, sa, på bilden var en kompis till mig, han var mördad, skjuten till
huvudet.
Han låg i sin egen liksom, en pöl och sin egen avföring och sin eget blod. Shit. Och han sa till mig, Paolo,
titta,
du vet att det är din tur snart.
Om du fortsätter i den här vägen.
Och så på vägen ut, så när jag ställde mig där utanför på Vasagatan där polisstationen låg på den tiden, så knöt jag mina händer och blickade mot himlen och sa, om det finns en gud, hjälp mig. Och för den då var inte jag kriminell längre.
Okay.
Då var jag 19.
Men vilka förebilder du har haft på den tiden? Som barn? Är det?
Jag har ju allt från Julius Caesar. Jag är väldigt historiskt intresserad.
Okay.
Jag hade liksom Julius Caesar och Bob Marley, tror jag var idolerna på den.
Vad heter bra det? Kombo.
Men då fick jag jobb på Café Opera, och det var ju liksom nummer ett av och jag kommer dit, jag träffar chefen på Café Opera.
Var det inte så, stod det inte i tidningarna? Jag får med att det stod i tidningarna till och med att du började på Café Opera.
Ja, det gjorde jag. Första dagen jag jobbar, det är att jag kommer dit och jag tävlar i 64 kilo. Du vet, mina kollegor där är ju så 100 kilos killar, så här vältränade, ja. Ruter överallt liksom. Så hej, jag ska jobba här. De bara, du? Ja, just. Ja. Och så de typ pratar inte med mig så här, för det tycker jag är så töntig. Jag är ju typ 19 år, jag kommer inte in på stället. Liksom.
Så jag kanske var för pajast och skickar det.
Och så är det lång kö och jag får inte ens prata med några gäster. Men sen typ klockan ett så kommer en lång jävel, jättefull. Och dörrvaktaren blir fullkomligt livrädda. Och bara... Och den extremt långa killen som de är jätterädda för, han är inte mycket sprites.
Va?
Jaha, det är du.
Kommer inte du ihåg det här?
Nej. Jag var så jävla full, jag kommer inte ihåg.
Han var inte med.
Jag kommer ihåg, vi gick åt sidan du och jag hade ett snack.
Ja.
Exakt.
Jag puttade omkull dig.
Jag var så packad, annars hade du aldrig klarat det.
Nej, men du var så rädda för honom. Och jag kände ju Micke, inte jättebra, men jag kände honom då. Liksom, ja.
Okay.
Och han dömde tävlingar som jag tävlade i.
Okay.
Så Micke visste vem jag var också. Liksom. Så jag bara, jag ska inte gå in på vad du gjorde med de här dörren. De var ju livrädda. Du hade sparkat in dörren där typ helgen.
Ja, vi blev stoppade och då kängde jag in dörren och gick in och ställde mig i baren. Kort och gott.
Så var de lite rädda där, ja. På den här. Och då han såg inte mig.
Nej.
Så jag bara sa, fan, ser du inte att jag jobbar här? Vad fan, lägg dig inte i det här, Paul. Fan, kom igen liksom. Ja. Och då sen pratade de med mig efter. Sen var jag anställd.
Så det var tidigt det.
Så jag ska ta med Micke på alla mina anställningsintervjuer.
Ja, exakt. Och låtsas att han är full. Först, eller
jag skrapade banan åt honom och sen gjorde han jobbet.
Ja. Så jag har mycket att tacka Micke för.
Ja. Nej, men jag kommer ihåg nu när du säger det. Och det var ett jävla cykelställ också, kommer jag ihåg. Ja. Som jag fladdrade över, det där cykelstället.
Just det.
Ja, men Det var ändå rekotider.
Ja, bara lugna ner dig för fan.
Nu tycker jag att du får lugna ner.
Han var ju så jävla, höll på det. Jag tyckte det var så jävla coolt att jobba på Café.
Men det gick att prata med honom ändå, så.
Nej, jag skrek åt honom. Alltså, så här, grejen, jag var så arg. Så titta. Så jag fick jobb där.
Så du fick kredit för det?
Mm.
Ja, skönt.
Så jag har hjälpt honom.
Ja, exakt. Får han tacka då?
Tack eller någonting.
Nej, men jag har gått länge och tänkt på hur länge du ska behöva stå ut med all skit som folk öser över dig. Och jag har känt så många gånger direkt. Jag pratar med en annan kompis till oss som säger också att alltså, det räcker. Vad fan, nu får det vara nog. Jag har också fått nog av det här. Liksom, så fort man tar en bild med Paolo så är det någon som ska skriva hade ni happy ending? Så kan jag känna att ibland skulle jag vilja svara din mamma kom så det var därför det blev happy ending.
Mm.
Men nej. Alltså inte på den nivån. Va? Så att jag känner att det räcker.
Men det är också, vad är det för människor som behöver göra det? Det är så här, grejen är ju... Obehagligt. Det var när det här värsta var. När ministrar, det var liksom... Det var på... Alltså att folk så här... Ja, men så här, alltså den här riktiga, du vet den här... Du vet när man tog folk och skulle hänga dem.
Mm.
De här som kastade tomater på folk på vägen till galgen, men som aldrig riktigt vågar göra något. Som bara,
yep.
Riktiga liksom.
Så kändes.
Ja.
Men det rensade upp även i min vänkrets, för det var flera där som jag hade då på sociala medier, där jag kunde läsa hur de försökte boosta sin egen personlighet genom att visa rätt. Alltså, gud, hur kan man göra så här? Alltså när de ser, om vi är ute och käkar till exempel, och ser oss. Så, tjena er grabbarna, här kommer de. Wow, killarna i hela stan, bla bla bla, någonting. Och jag blir bara äcklad. Så att nu, de är borta och så känner jag att det får vara bra så.
Självklart. När man ska ha vänner tycker jag alltid att man ska ha kvalitet, inte kvantitet. Hellre 2-4 som jag kan lita på alla sidor. Än att ha 100 som bara stör.
Men vi är ett gäng, det är du och jag och håret och så är det några till, någon till som man vet alltid kommer finnas där.
Det
oavsett.
Går inte att splittra på.
Nej.
Skönt att höra. Så.
Men det där är nog viktigt, det där är där man har de här, som man kanske inte behöver höra, vi pratar i och för sig rätt ofta tyvärr. Jag får också varje dag ett litet meddelande på sociala medier. Det är alltid någon med någon, om att jag är kort. Ja.
Det är han.
Alltså, han upp på det inlägget på Facebook, det upp någon, han var på min restaurang och så var det bara jag sa, men här grabbarna träffas här, och jag var ju tvungen att gå iväg på någonting.
Ja.
Och jättebra mat och trevligt bemötande och kom Paolo Roberto med också, han gömmer sig bakom flaskan bara. Jag tyckte alla var väldigt...
Har hon i fickan kanske?
Ja, folk skrattade som dog.
Men det
är George Scott skrev, han bara, ja, fast man hör honom alltid.
Ja, exakt. Man ser honom inte, man hör honom alltid.
Ja, det är mycket faktiskt, och det är mycket intressant, Paulos historia faktiskt.
Ja, det är mycket.
Men vad skulle du kunna ändra? Vad skulle du vilja ändra i ditt liv om du kunde, till exempel? Med den här resan. Så det är inte klart.
Det är klart, livet är aldrig klart. Mm. Det är alltså, grejen är så här, med livet, folk är så här, du vet, folk bestämmer sig när de är liksom 40 där i livet. Mm, och så går man samma jobb. Alltså. Jag, en så här otroligt viktigt möte i mitt liv. Vi var i Shelter Island som ligger utanför New York. För många, många år sedan. Mina barn var rätt små. Mm. Och så var det ett äldre par. Vi käkade frukost på någon sån här pida varje morgon. Då var det några äldre par där som åt. Så vi började prata. De pratade lite med barnen. Ja. Och så där. Och då visade sig att han var professor i romersk historia med inriktning på militärhistoria. Då.
Okay.
Och jag är intresserad. Till och med min son som var liten och visste allt om det där. Så han tyckte det var så roligt att sonen förstod liksom kommandon för en romersk legion. Det som min exfru sa. Hon bara, det är jättebra att du lär honom. För att om han någon gång skulle hamna ett slag någon gång runt Kristus, så vet han exakt vad han ska göra. Testudum formate. Då vet han att det är sköldpadde manöver. Men i alla fall... Men han var professor där, men då visade det sig att han bodde väldigt fancy liksom vid vattnet där, så man bara säger, hur kan en professor ha råd med det? Då visade det sig att han, när han var 75 år, then I sold my businesses, och så hade han alltid varit, hans dröm hade varit i romersk militärhistoria. Okay. Så han hade gått och utbildat sig klart, och idag var han professor, 80 år.
Wow.
Coolt.
Han bytte liv 75 år.
Yes.
Så att det säger så här i livet.
Kolla på våran gemensamma kompis. Aha. Året.
Aha, ja.
Som vid 45. Nej.
40 tror jag var.
Nej, han måste vara äldre. Han fyller ju 60 nu.
Och ni är så gamla.
Ja. Nej, men säg att han var 40 år. Jag ska bli läkare.
Mm.
Och blev det.
Han gick till högskoleprovet.
Ja.
Men han är lite smartare.
det är ett bra exempel.
Om du och jag slår ihop vår IQ, så kommer vi till halva hans.
Men vad, som sista fråga. Vad har du för råd? När man tittar på samhället, hur det ser ut. Och jag själv har inte bott i Sverige på 11 år. Men när jag kom tillbaka, jag blev chockad. Hög kriminalitet bland annat. Diskriminering. Segregering. Och mycket att säga. Men vad skulle du ha för råd till samhället?
Alltså, Sverige har ju gjort egentligen alla fel. Och det är bara att titta, det börjar ju med liksom, massvis med grejer. Men om du tittar, alltså ett välmående samhälle, allt styrs av energipriser. Mm. Allt i samhället. Ja. Att lägga ner alltså hälften av våra kärnkraftverk. Sverige har världens bästa alltså energisammansättning. Mm. Fram tills då vänstern beslutar sig för att lägga ner allt där. Sossarna offrar sig till Miljöpartiet, även fast de visste bättre. För makten.
Mm.
Så för ett samhälle så är det så här, och den här också flyktingpolitiken där, när man släppte in otroligt, att vi gör största demografiska förändringen någonsin i vårt lilla lands historia och tror att det bara ska, ja men det är okej, vi är rika.
Det löser,
vi,
sig.
Det löser sig. Vi har liksom ingen plan för det här. Jag var faktiskt på löpsedlarna apropå varför de hatar mig. Jag var på löpsedlarna 2015 och sådär, jag bara så här, för att jag sa att vi måste ha en plan.
Mm.
Ja. Jag bara sa, problemet med Åkesson och Trump är att de har rätt.
Men grejen är att...
Och då var jag på löpsedeln. Jag bara sa, de har sett ett problem och de säger att de måste... Så att för att Sverige ska kunna bli helt igen så måste vi ha merokrati. Vi måste se till att vi har folk som är kunniga på alla positioner. Vi måste ha tjänstemannansvar. Att tjänstemän som inte sköter sitt jobb, de måste stå till ansvars för att de fuckar upp vårt land.
Ja,
och... Folk som inte vågar säga, alltså folk säger så här, våra politiker och så här, du har röstat fram det här gänget som på bara på decennium har lyckats liksom sänka,
pulverisera
ett av världens bästa, säkraste, rikaste länder.
Och splittra samhället.
Mm. Men och splitta, exakt. Mm. Men du är för fan inte ett offer i det här. Nej. Du är en jävla medbrottsling. Mm. För du har inte sagt vad du tycker. Du har kastat skit på dem som har vågat stå på lite på liksom barrikaden och säga så här, det här är fel, vi måste kämpa. Nej, merokrati. Och bort med den här politiska adeln. De sitter, du har media, du har politiker, de umgås i samma kretsar. De sitter i samma båt. Svensk media... De är till för att granska makten.
Men det gör de inte.
Nej, utan alla de här stora avgörande besluten som har tagits, som har visat sig vara helt fel, har då journalistkåren stått på exakt samma sida, va?
Helt rätt.
Får jag ett kort inlägg? Dessutom så kan jag känna att om man släpper in x antal människor till Sverige så måste man ju också kunna se till att de människorna dels får ett skäligt boende och att de kan integreras och få ett arbete. För att, det vet ju alla. Och det ligger ju i människans natur. Om man inte har ett jobb att gå till så försvårar det integrationen något oerhört. Det går ju liksom inte, hur ska man kunna bli en del av någonting om man inte blir
det? Här är,
förstår man, blir inte insläppt. Det, men det är en lång diskussion.
Det här är ett jättestort ämne faktiskt. Mycket intressant ämne. Vad jag skulle kunna säga är att ibland i samhället här, det öppnar armar. Mm. Välkommen in, men inte in.
Nej, precis.
Exakt, integration, det handlar om att gå några månader på SFI som inte ger något resultat. Du är integrerad, hej då. Det här är ett stort ämne faktiskt och vi skulle jättegärna bjuda
han in... Han kommer med gånger, han är skyldig
Paolo,
mig
exakt.
Typ tre gånger. Tre poddtillfällen.
Absolut, du måste komma tillbaka.
Jag kommer gärna att prata integration.
Tack så hemskt mycket att du accepterade att komma med
till oss.
Tack så hemskt mycket Micke som är en del av programmet. Det är ditt program. Idag har vi haft med oss Paolo Roberto. Tack så hemskt mycket för att du kom. Verkligen, det var ett mycket intressant och inspirerande samtal och hoppas att vi får äran att bjuda in dig igen.
Ja, jag kan ju inte säga när Micke kommer till.
Nej. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4. Programmet heter Samhällspulsen.